22.07.05 Visby Almedalsveckan, hus Uppsala universitetshuset som det heter av en anledning som jag inte riktigt känner till, men i lobbyn kan man säga det huset, och du heter
Ilan Sade
och du representerar just nu här i Almedalen.
Jag är partiordförande för Medborgerlig Samling och representerar partiet här i Almedalen tillsammans med en grupp på ja, säkert 25 personer och sånt. Mm. Mm.
Vill du prata något om, är du en sån som medieägare, tänkte jag bara börja med lite snabbt, som vill snacka något om dina publikationers publicistik?
Deras publicistik, sa du så?
Jag tror jag sa fel. Publicistik heter det ju.
Och
det var onödigt svårt. Jag började bara sagt journalistik. Om du vill uttala dig om något om det.
Ja, men så här. Jag äger ju inte mer än 15% i ett holdingbolag som i sin tur då äger Nyheter Idag. Mm. Så det är den publikationen som holdingbolaget äger. Ja. Sen, och det har jag, Jean Frick är ju huvudägare på 85%. Mm. Och så ser ägarstrukturen ut än så länge. Jag är ganska passiv. Det enda jag gör är att betala räkningar i stort sett. Så roligt har jag. Nej, till och med det har vi lyckats outsourca lite till vår fantastiska bokförare som sköter det där det mesta. Mm. Så att det är inte så mycket för min del längre, jag hinner liksom inte.
Men vill du uttala dig spontant som en medmänniska om det här med att Nyheter Idag aktivt väljer ut dåliga bilder när det passar av folk?
Gör man det?
Det skulle jag säga.
Ja, men det är så här, jag tror att Nyheter Idag har karaktären av att vara en tabloidtidning. Och jag tror det är så här att man vill på något sätt göra lite så som de stora tabloidtidningarna gör och ge igen en smula. Utifrån sitt...
Och gillar att man ger igen på det här sättet?
Jag har ingen stor stark uppfattning om den frågan.
Men, nej.
Så att, men, det är inte liksom, vi har en redaktion. Vi har en redaktionsledning. Det är de som fattar alla de besluten. Jag har ingenting med den saken att göra. Mm. Men jag tror att ibland så måste för alternativmedia ska kunna komma liksom in och skapa sig en plats, så måste man kanske ibland spela spelet lite.
Okej, så du känner inför det. Du pratar ofta om yttrandefrihet. Det stämmer.
Ja.
Är det inte mer pedagogiskt att tala om åsiktsfrihet? För det är ingen som egentligen är för helt total absolut yttrandefrihet. Ingen vill att det ska vara lagligt att hota folk grovt. Nästan ingen vill att det ska vara lagligt att förtala folk grovt.
Nej, alltså det är få friheter och rättigheter som är absoluta. Mm. Eller hur?
Är det mer pedagogiskt då att tala om åsiktsfrihet istället?
Jag vet inte om det är mer pedagogiskt. Det är ju, yttrandefrihet är ett vedertaget begrepp och skillnaden rent ordtolkningsvis mellan de där två begreppen är väl att yttrandefrihet är mer fokus på vad man får lov att säga utåt offentligt. Åsiktsfrihet låter ju mer som att du får lov att ha åsikter, tack och lov, men det är inte säkert att du får säga det.
Ja, då så du tycker att det är lite tveksamt pedagogiskt också, men okej. Skulle du tro att ert parti hade funnits utan internet?
Sannolikt inte. Men det där är ju...
Betyder det att ni behövs, eller betyder det bara att det kan vara en effekt av internet?
Nej, det är ingen bieffekt av internet. Men internet och kommunikationen som möjligheten att kommunicera direkt med väljarna som har uppstått genom internetrevolutionen gör att vi får ett nytt samtal. Vi får en helt ny offentlighet på sätt och vis. En alternativ offentlighet. Och i den finns vi. Så att den infrastrukturen som har byggts upp där har varit viktig för oss. Det är så jag skulle se det, men jag menar...
Ja, jag så ser jag det också.
Ja, men vi är ju det är liksom en rörelse med som är uppbyggd som ett klassiskt parti också. Med styrelse och distrikt och lokalföreningar och medlemmar och hela faderullan, årsmöten och du vet. Så att det är ju en ordentlig medlemsrörelse, men den nya tekniken och att vi till exempel kan göra egna sändningar som vi gör här från Almedalen, det är ju en följd av att internet finns.
Mm. Jag vet inte om du har hört det här tidigare, men är det många eller någon som har kallat er för det främsta influencerpartiet?
Aldrig hört det faktiskt.
Men ni knyter till er folk som är stora ledare som har många följare på nätet.
Ja, nej, men det är klart att vi knyter till oss personer som har någonting att tillföra i samhällsdebatten och som har delar våra grundvärderingar. Och,
men som inte alltid är de vuxna i rummet, apropå att ni och du brukar prata om vuxna, någon hashtag, vad heter det, hashtag exakt?
Alltså det vi pratar om är att vi behöver ha ett Sverige för vuxna.
Mm, det.
Ja. Jag vill ha ett Sverige för vuxna i den meningen att det verkar som att politiken mer utgår ifrån att folket är barn. Och,
Men jag menar att influenserna som ni knyter till är, de är inte alltid de vuxna i rummet, snarare tvärtom. Alltså det tycker jag är en motsättning.
Nej, men vad menar du med att de inte är de vuxna i rummet? Alltså jag har inte pratat om att det där begreppet...
Var det, Janosch?
Det där begreppet tycker jag är ganska larvigt egentligen, den vuxna i rummet. Vi pratar om ett Sverige för vuxna. Ja?
Men ni pratar om ett Sverige för vuxna och Moderaterna talar om de vuxna i rummet. Men det är ni som har influenserna. Ja. Och Bali liksom blev till och med utmanövrerad från Moderaterna för att det var så många som... Jag vet inte vad de tyckte där, men till exempel...
Ja, men om vi nu pratar om så jag vet inte om man skulle kalla en sån som Alexander Bard eller David Eberhard för influencer. Influencer i min värld är inte det mer en person som håller på och...
Politiska influerare.
Okej. Låt säga. Men jag bryr mig inte om vilka begrepp vi använder. Men att vi har personer som kan vara färgstarka, som kan uttrycka sig på ett drastiskt sätt i debatten och att de tycker att vi är ett intressant parti, det ser inte jag som något problem, och jag ser inte riktigt vad motsättningen består i förhållande till att vi vill ha ett samhälle som är anpassat för vuxna människor.
Okay. Du har även... Så jag nu pratat om att ni vill ta itu med den vida definitionen av våldtäkt. Du kan berätta, sammanfatta det lite. Framförallt informera, för det är ganska nytt. Många som inte är rörigt för många.
Ja, men det är så här att steg för steg så har ju svenska lagstiftningen inom sexualområdet ändrat på våldtäktsdefinitionen. Va?
Vi ska säga att du är också jurist.
Det stämmer. Så... Det innebär att när gemene man tänker våldtäkt, så tänker man gemene man att det är ett brott som innebär att en person eller flera personer betvingar sig på någon annan med fysisk styrka, kanske utnyttjar att någon annan är i psykiskt underläge eller att man är den andra är drogad eller liknande och utnyttjar den personen sexuellt. Det är väl liksom... Folk tänker, det är vad våldtäkt innebär. Det är ett fruktansvärt brott. Det bör leda till stränga straff. Okej. Vad den svenska lagen inom området säger är att allt som inte är alla sexuella handlingar av någorlunda liksom långt gången art som inte sker med ett uttryckligt samtycke från andra sidan ska klassas som våldtäkt. Och då får vi en massa fall som blir dömda, där då företrädesvis män blir dömda för våldtäkt, får sitta i fängelse i flera år för att det kanske har varit någon form av sexuellt umgänge med en kvinna typiskt sett då. Och det där det då har inträffat någonting som då hon känner att hon var inte riktigt med på det liksom. Ja. Det kan handla om detaljer i själva det sexuella umgänget. Och om då versionerna går isär i den delen, För det är inte helt ovanligt, va? Att man har lite olika versioner. Då kommer frågan om bevisningen i bilden, och då säger domstolarna så här. Att ja, om hennes version är någorlunda sammanhängande och hans inte riktigt är lika trovärdig, eller han inte låter lika trovärdig i domstol, och det finns någon form av stödbevisning i form av att hon har pratat med de utomstående, för det finns ingen teknisk bevisning, liksom, det finns inga tecken på att det har förekommit något våld överhuvudtaget i sådana här fall naturligtvis. Finns det då någon stödbevisning att hon har varit upprörd eller liknande efter detta? Då kan det räcka för att fälla. Mm. Så att lagdefinitionen är otroligt vid, och beviskraven är enligt min uppfattning ganska lågt ställda.
Och det, vad vill ni göra åt det?
Jag skulle vilja att vi stramar åt lagdefinitionen så att det går tillbaka till att handla om det jag nämnde, alltså utnyttja hjälplöst tillstånd och naturligtvis de rena våldsfallen och så vidare, eller att under hot, alltså sådana här saker som där det är så tydligt att det finns en slags otillbörlig påtryckning eller fysiskt våld, eller att man utnyttjar att någon inte kan ge en överhuvudtaget något samtycke. Att det stramas åt i det, samtidigt som straffen bör, då är jag helt med på att straffen höjs ordentligt, framförallt för grova våldtäkter. Medan de andra fallen, där får man ju se om man ska ha något brott av lägre grad som vi hade tidigare. Och i vissa fall så kanske det inte är ett brott alls.
Ni vill helt enkelt gå tillbaka till så de förut, så det är ganska enkelt att genomföra kanske?
Precis, vi har ju en rättstradition på området som man kan titta på. Så det är inte jättekomplicerat faktiskt.
Ni snackar även om att ni vill ha en konservativ kultur. Men är ni verkligen så konservativa? Eller känns det bara bra att säga för att man vill positionera sig mot libsen, så att säga? Känns det lite amerikanskt importerat det där?
Vi säger inte att vi ska ha en konservativ kultur, absolut inte. Men vi säger att vi har en liberal syn på individen, på individens fri- och rättigheter, på ekonomin. Men att det finns en mer konservativt synsätt på kulturens roll.
På blackulturens roll?
Överhuvudtaget, vad betyder det då? Låt mig fortsätta. Då är frågan vad det innebär att ha en mer konservativ syn på kultur.
Ja, jag undrar det.
Ja, det skiljer från konservativ kultur. Det är någonting annat. Då låter det mer som att kultur kan bara vara klassisk musik och opera och sånt där. Eller folkdans. Ja. Det är inte det vi säger, men att man har en konservativ syn på de frågorna, det handlar ju om att vi ser att kulturen spelar en väldigt stor roll för att hålla ihop ett samhälle, för att skapa någon slags gemenskap i ett samhälle till exempel. Va? Mm. Det är att se på kulturen med lite konservativa glasögon.
Svensk kultur?
Till exempel, ja.
Eller nordisk?
Nordisk. Vad det nu än må vara, vilken liksom nivå vi än befinner oss på, så har kulturen en det är ju det som knyter samman människor på många sätt. Seder och bruk, språk, beteendemönster, allt det där som gör att folk känner att vi har en viss gemenskap här. Det är det att se att kulturen har en roll som sammanknytande. Och det får man väl ändå i brist på bättre benämningar säga att det är en ganska konservativ syn på kultur.
Kallar partiet sig för socialkonservativt som SD?
Nej, det gör vi inte. Vi säger liberalkonservativt därför att vi har en frihetligare syn på ekonomi, på skatter och så. Och SD ligger mer i mitten.
Och SD är mer folkdans, eller för SD-företrädarna, de högsta, liksom, och folkdans, var det nu är, den här grejen. Vad tycker du att man ska använda ordet identitetspolitik så mycket? Vad sägs om livsstilspolitik eller... Att man förnekar biologi och sådana saker. Det känns som att identitets... Har du något spontant några invändningar mot det ordet?
Ja, men då är vi tillbaka på kanske frågan om precis som yttrandefrihet, åsiktsfrihet, det vi diskuterade innan. Vi kan inte riktigt ändra på alla ord som har... Identitetspolitik är ett vedertaget begrepp.
Jag vet det, men det är från USA och redan där var det känns lite fel. Alltså, jag vet inte. Klart att det finns många olika typer av identiteter. Man kan ha en identitet som en stålverksarbetare och sådär. Och...
Men... Jag tycker det funkar. Det funkar för att det ska vara en beteckning för att de vissa sådana personliga egenskaper.
Men kan det inte ha börjat med bara att det var kvoteringshysteri som kallades för identitetspolitik, och sen har det växt. Sen har det använts främst av identitetspolitikens motståndare till att omfatta något som på samma sätt som Pride-flaggan har växt från att bara vara för homorörelsen till att sen bli allt som är gott, typ.
Mm. Jo.
Men det är inte så jävla viktigt för mig, men du vill...
Nej, men jag tycker att det som sagt, det är ett vedertaget begrepp. Jag är inte emot om man hittar bättre begrepp som folk förstår eller gemen förstår vad det innebär att i så fall anamma dem. Men för att ha en beteckning på den här fenomenet att olika så här personliga medfödda egenskaper, ofta medfödda i alla fall, ska vara väldigt viktiga snarare än vad man har för kompetens med saker och ting, vad man har liksom innanför skallen snarare. Det är liksom...
Ja, det är kvotering helt enkelt.
Ja, men, jo, men kvotering bygger ju på vad då? Identitet. I någon mening. Så att du måste ju föra in det begreppet ändå. Kvotering är ju bara att sätta en kvot för en viss grupp. Okej, vad är det för grupp då? Jo, den här och den här och den här egenskapen. Identiteter ofta. Sen kan vi se identiteter...
Nej, det är snarare biologiska...
Ja.
Biologisk tillhörighet är snarare det. Vi kan,
det är inte alltid biologisk tillhörighet. Det börjar med, det kan vara födelseort, det kan vara läggning, det kan vara till och med religion. Det är ju starka kanske kulturella saker, den där sista framförallt. Men det är ju inte biologi.
Jag ska pausa tills vidare för att se om vi kommer tillbaka, för lite folk som satt så här. Jag pausar nu, men om vi inte kommer tillbaka så tackar dig om du vill säga något mer nu här.
Nej, det beror på, har du några ytterligare klaga på lagen?
Vi kan pausa ett tag så får se om vi... Det gör jag nu, där.
Okay.
Vi är ute för lite känsla av vad då?
Utomhuskänsla på intervjun.
Du gillar det. Jag gillar sånt absolut. Jag tror inte du brydde dig om det, men det gillar du. Så det gillar man ju. Jag har en lista med mina käpphästar personliga, men under den så hade jag skrivit grejer som jag skulle prata med specifikt dig om. Se om vi kan ta här lite, några snabbisar, de främsta skillnaderna mellan er och Moderaterna.
Det är att vi på ett helt annat systematiskt sätt vill gå igenom statsapparaten och se över utgifter och skatter. Skattesänkning.
Men inte det är lite utopiskt nördigt som många gillar att snacka om. Men sen när man väl kommer i beslutande position så känns det som att man inte kommer hinna det ens.
Vår möjlighet att agera i de frågorna är större eftersom vi har inte samma historik som Moderaterna. Kommer man utifrån, inte så lojal med systemet som Moderaterna måste vara.
Hur är de det, menar du?
Ja, men så är det ju ganska grundläggande. Har man suttit i makten i 100 år?
Inte de dock, men...
Jo, de har suttit, de har varit... Okej, du menar med makten, om du bara med makten menar regeringsställning, så är det inte 100 år. Ja. Men de har suttit i riksdagen i mer än 100 år. Då blir det händer ju någonting. Man blir en del av en förvaltning, en del av en maktapparat.
Så ska man byta ut hela maktapparaten, hela riksdagen, bara för att med jämna mellanrum, eller vad?
Nej, men det jag säger är att kommer man in som en ny kraft, så har man en helt annan möjlighet att vara systemkritisk och att liksom titta på vad är det för myndigheter och vad är kärnuppgifterna? Vad ska vi hålla på med inom statsapparaten? Vad ska skattepengarna gå till?
Men Moderaterna får också nya representanter som kommer in utifrån liksom personligen.
Ja, men de gör ju inte den här stora skillnaden, eller hur? De gör varför gör inte Moderaterna, om de nu är till exempel så mycket mot bidrag, varför gör de inte någonting åt att partiet själv är bidragsberoende? Genom partistöden till exempel. Nej, men det är för att man får ju en slags lojalitet med systemet. Det är bekvämt, man har blivit en del av systemet. Det är en fråga. En annan viktig fråga är ju demokratifrågorna och reformer för att stärka det demokratiska systemet i Sverige. Förnya demokratin i Sverige. Där har vi ett antal reformförslag och det området har inte heller Moderaterna någonting att komma med.
Ja. Skillnaden, de främsta skillnaderna mellan er och SD.
Nej, där är skillnaden i de två punkter jag tog upp nu är ju ännu större. Alltså när det gäller skattefrågor, när det gäller demokratifrågor är det ju en väldigt stor skillnad mellan oss och SD.
Er historia är ju inte samma heller liksom. Kan det vara många kanske fortfarande som röstar på med för att de inte vågar rösta på SD? Kan det vara så?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte man ska alls att man ska se det så. SD idag är ju liksom mellanmjölk nästan.
Jämfört med er?
Ja, men många ser det väl. Tvärtom så ser väl en av de kanske främsta invändningarna som händer att jag får är ju att folk är oroliga för att ja, men den där, kan inte rösten bli liksom gå förlorad om man inte röstar på ett parti som inte kommer in i riksdagen. Och medan SD är ett säkert kort i det avseendet, och mitt svar är alltid detsamma. Nej, alltså en röst på oss är en investering. Det här är ett långdistanslopp. Ju starkare vi blir, desto större inflytande får ju vi på samhällsdebatten, oavsett vilken sida om 4%-spärren vi hamnar på. Och det är ju det som avgör i långa loppet. Jag tror inte det här på att exakt vem som sitter i regeringen efter den 11 september 2022 är en fråga om Sveriges undergång eller en ny ny liksom blomstringstid, för så många vill ha det som alltså.
Men SD pratar väl mer extremt om invandring än vad ni gör. Det känns som att ni vänder er till en publik som redan har liksom hört alla invandringskritiska argument, att det skulle vara något så självklart att ni också står för det trots att ni inte talar om det.
Inledningsvis så pratade vi nog mer om de frågorna, därför att vi var ju före, vi gick ju före till vad många i borgerligheten nu har gjort, att ompröva stora delar av invandringspolitiken.
Ja, ni var före Moderaterna.
Vi var inom de stora frågorna vi bildades. Sen har ju de apat efter ett tag och kommit fram till att men det här funkar inte riktigt längre.
Men apat efter SD?
Ja, visst naturligtvis. Eller apat efter verkligheten. Anpassat sig till verkligheten. Sen har ju inte vi och Moderaterna i detaljer samstämmighet heller i de frågorna. Vi vill ju gå längre än vad de vill när det gäller exempelvis att liksom få stopp på dagens asylinvandring och anhöriginvandring. För att det vi måste liksom sätta den punkten där nu.
Ni vill ha stopp på det?
Vi vill ha stopp på det.
Ni talar inte så mycket om det, jag har inte hört det spontant. Alltså,
men... Nej, men jag menar, det är inte en av de allra största frågorna nu för oss, om man ska säga vad är det som vilka är våra profilfrågor. Men visst, när vi är inne på ämnet, vi vill alltså mer eller mindre sätta stopp för det under ganska överskådlig framtid. Men,
även från Ukraina?
Det är alltid en fråga om så här, vad är det för typ av invandring?
Just det.
Ja, och då kommer vi in på det ämnet. Och jag menar, vi måste ju alltid förhålla oss till den. Jag är inte emot invandring, det är ju det liksom som är grejen. Men inte invandring per se.
Nej.
Men det beror ju på vad det är för någon. Vilken karaktär, vad är det för person, vilken utbildningsnivå har de, hur klarar den svenska arbetsmarknaden att absorbera det, och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är så löjligt att liksom fastna i sådana här svart eller vit binärt tänkande, ja eller nej till invandring. Vad är det för fråga? Vi kan inte ha en invandring från Mellanöstern och Östafrika och mindre Asien och så som vi har haft hittills, av den karaktären vi har haft hittills, att fortsätta med det. Om det kommer hit europeer liksom som behöver tillfälligt skydd eller kanske till och med permanent, men de har betydligt lättare att direkt komma in på arbetsmarknaden och sådär. Det är en annan femma. Man får ju se saker och ting lite efter vad de är.
Ja. Mm. Det här med 4%-spärren, ser du några problem med att man måste ställa upp trots att man vet att man inte kommer klara den? Kan det vara bättre att man jobbar med så här, gör om systemet så att man, folk får ha en andrahandsröst också, att man får rösta på två partier, ett som man varken röstar på ett annat som man skulle vilja rösta på i framtiden. Så att det inte framstår som att partier är verklighetsfrånvända mer än vad de egentligen är.
Jag tror att vi ska byta stel för att börja beskriva det. Det där är en måsunga precis där. För att,
ja, där på måsunga. Ja, det är bra. Vi stod i ett hörn. Och du var uppmärksam på att det var måsungar bakom mig i hörnet.
Jag är väldigt uppmärksam på djur och natur omkring mig, ja.
Det gillar jag.
Jag är väldigt, jag kan fåglar framförallt har jag bra öga för.
Det gillar jag som... De försöker hitta en undanskymd plats och sker det plötsligt sånt här. Jag sa att man jobbar med andrahandsröster och så ställer för många partier som ställer upp helt i onödan och bara tar röster från andra när man skulle kunna kalla sig för ett parti men vara i praktiken en folkrörelse tills man har nått upp till en viss sorts stöd, till exempel ett visst antal andrahandsröster, så att det inte bara är riktiga röster som man måste, så att man inte bara måste nå upp till 1% för att få förhandstryckta valsedlar, så för det blir för dumt om man måste ställa upp som reparti och sen riskera att framstå som verklighetsfrånvända när man är otroligt långt ifrån 4%-spärren. Är det något du vill förändra kring 4%-spärren-systemet?
Alltså, jag ska bara säga att jag tror att systemet idag är sådant att vi måste ställa upp, vi måste få hårda fakta i form av valresultat i ryggen för att öka relevansen. Så att där har du dilemmat. Du är inne på att ja, man ska vänta kanske till man kraftsamlar tillräckligt mycket, men jag tror inte det funkar så i logiken i de offentligheten, utan man måste liksom komma in och få visa resultat.
Men andra, om man har en andrahandsröst, då blir det en symbolisk röst och en riktig röst.
Ja, system är första och andrahandsröst. Vi har inte tittat närmare på om vi tycker att de borde införa något sånt i Sverige.
Ni kan föreslå det.
Men man kan, ja, visst. Men ja, men det är värt att titta på. Det finns väl i vissa länder att man har möjlighet att rösta första och andra hand. Skulle inte första hand? Ja, jag tror det. Jag tror det finns i... Men någon som sa att man i Skottland kör så... Jag vet
nästan inte. Ett land.
Ja, men det är ju... Ja. Det är ju en förenade kungarikerna. Men det är värt att titta på. Ja, jag har inte grävt mer i den frågan.
För det är så synd att folk ska behöva kasta bort sina röster när man...
Men det är ju inte en bortkastad röst.
Vissa känner så.
Ja, men får de känna så? Får de väl göra det? Det har man inte förstått riktigt.
Ja, men
det är demokratisk påverkan går till. Mm. Det är inte alltid så att det är det som sitter i riksdagen som betyder allt. Och den som är utanför riksdagen har noll påverkan. Det är inte så det funkar.
Se listan som vi har skrivit upp. Ja, det var väl det, men nu kan vi gå över till mina personliga käpphästar. Hur har du känt inför tanken på en svensk mur? Och när jag säger det så menar jag att dela upp landet fysiskt så att man kommer åt polarisering, så att folk får välja vilket Sverige de vill bo i.
Nej, jag förstår inte riktigt. Vad menar du med svensk mur?
Man bygger fysiskt svensk mur. Då blir det, man kan kalla det för nya Sverige och gamla Sverige. Så folk väljer helt enkelt. Då blir det ingen polarisering. Då håller folk ihop inom det ena Sverige. Och om man inte gillar det ena Sverige så får man flytta till det andra Sverige. Då har man gjort ett val, och då har man gjort ett val som man föredrar. Och då är man mer nöjd och ser inte problem på samma sätt.
Jag tror att hembygd, plats, kultur har en större betydelse än politiska uppfattningar. För då gör man ju politiska uppfattningar till det som är helt jävla avgörande. Tyvärr är vi lite på väg åt det hållet i debatten. I Amerika är det ju ännu mer längre gånget. Ja. Och där finns det väl sådana tendenser för övrigt
Texas vill kanske
baserat på ideologisk tillhörighet, så att säga
man vill bo kanske i San Francisco om man är vänsterdemokrat, och man kanske hellre vill bo då i Texas om man är republikan.
Och det som finns i USA brukar ju
påverka, men vi är inte amerikaner heller, vi är europeer.
Jag kan se vad som vilka av mina käpphästar som passar att prata med dig specifikt om. Kan ta det här. Är ni frihetliga när det gäller övervakning och så till exempel?
Alltså det är också en sån här, man tittar på det här lite moget. Viss typ av övervakning är väl absolut måste. Annan typ av övervakning är rätt ordentligt integritetskränkande och kan innebära att vi får en åsiktsförtryck i en stat. Och då ska jag säga, det första exemplet på övervakning som kanske behövs är väl typ så här gränskontroll. Se till att folk kan styrka sin identitet om man ska få ut någon form av stöd eller bidrag från det allmänna. Den typen av saker. Där jag för att man har liksom koll på vem personerna i fråga är. Jag är däremot motståndare till att man ska ha någon sån här allmän. EU är inne nu på att man ska någon sån här, kunna gå igenom varenda chatt i stort sett liksom, som folk håller på med, så här brevhemligheten. Ja. Den typen av övervakning, slentrianmässig övervakning av det slaget. Nej tack i den frågan.
Förresten, kan vi testa att gå in där igen, för det blåser lite mycket här också. Men vi, sen smartphonesen gjorde inträde, så det är helt enkelt väldigt många som man kan kolla upp exakt vart de har varit, när de har varit. Förutom de som aktivt väljer att inte ta med sin mobil när de ska begå brott. Mm. Eller hur? Ja. Ser du någon skevhet där?
Jag tycker inte om jag förstår frågan helt, men jag förstår frågan som att kriminella kommer ändå alltid att lyckas.
Beror på vad man gör, hur man gör en lösning.
Men det är, jag är inte helt hundra på att kriminella alltid lyckas. Det gör de ju uppenbarligen inte.
Men tänk vilka otroliga möjligheter det skulle finnas om alla tog med sig mobilen hela tiden.
Då hade man, som en slags plikt.
Så är det inte, men om det hade varit så, vilka otroliga möjligheter det hade funnits för att lösa brott, och därför så blir brott inte begångna. Mm. Tänk om man hade gjort GPS-övervakning obligatoriskt på folk, så att man inte mobilen, men att man typ som en fotboja.
Idag så krävs det ju ett tillstånd då för att tanka ner, man brukar man säga tanka master eller så här, för att se och kolla upp om i övervakning så här. Det är ju, kräver en domars beslut för att kunna genomföra det. Jag tycker den ordningen är ganska bra. Man ska inte vara övervakad utan att det finns en skälig misstanke mot en viss person, och då får polisen eller åklagare.
Men vi är ju övervakade för att vi har med oss mobilen hela tiden. Då kan vi bli kartlagda totalt i efterhand.
Visst kan vi bli det, och många människor gör det där helt frivilligt. Dessutom tänker inte på att sociala medier och privata företag har full koll på vad vi är och vad vi gör. Men här pratar vi ändå om statsmakten, om våldsmonopolet. Det är vettigt att ha begränsningar i den delen.
Men om alla...
I förlängningen innebär ju ditt argument att du borde ju snarare nästan göra det idag, någon slags sätta en sändare på varenda...
Typ, jag föreslår det. Jag personligen hade varit okej med det.
Ja. Och vad som kan bli nästa steg då, det såg vi till exempel nu under den här pandemin, att man rätt vad det får för sig att nej, men nu, om du inte gör så som statsmakten tycker i en viss fråga, säg vaccinera dig, då kan du bli blockerad för att göra ditten och datten, att få komma in någonstans på olika ställen och sånt. Alltså att det finns ju en otrolig möjlighet som kommer att missbrukas så fort det blir lite hetsigt i samhällsdebatten. Jag lovar dig, det kommer att hända, och det hände ju också under pandemin, va? Även om Sverige höll sig ganska nyktert i den här frågan, så hände det ju. Så att vi har ju redan facit och det har liksom knappt hunnit avslutas. Och så kommer man återigen på gissarna idéer. Så jag tror inte alls att det är vettigt.
Men vad säger som att döma grova kriminella till att i fortsättningen blir GPS-bakade hela tiden?
Nu är du inne på en helt annan sak. Och det är där jag tycker att vi behöver vara lite mer pragmatiska. Absolut. Som vi säger ju som till exempel i vårt rättspolitiska program att villkorligt frigivna borde bli spårade betydligt mer.
Har ni uttryckligen sagt det?
Ja, att om man kommer komma ut för 2/3 strafftid från fängelse, så är det väl ganska, det är ju inget konstigt att man under den sista tredjedelen av den tid som man ursprungligen fick är begränsad på olika sätt. Och jag tror att det finns vissa sådana begränsningar redan idag, att man ska rapportera till frivården och sånt där i vissa fall. Där kan man ju tänka sig att sätta en bevakning under ett visst tid. Man kan tänka sig att förlänga den kanske till och med ännu längre än den där villkorliga frigivningstiden. Så att, men då har vi en domare som har fattat det beslutet baserat på rättssäkerhetsfrågor. Det är inte en allmän övervakning av alla medborgare.
Nej,
man kan se det som en påföljd, en del av straffet. Ja.
Mm, det är en helt annan sak.
Så se om vi kan ta något mer. Jag har ett koncept om ett användarneutralitet som vill skapa jämlika förutsättningar när det gäller uppmärksamhet på till exempel sociala medier. Genom att man anonymiserar mer på sociala medier så att man inte ser vem som har skrivit någonting, och att förändra vårt följande så att man följer ämnen istället för personer. För till exempel Hanif Bali, han kan skriva vad som helst och han får en miljard med likes. Liksom, om någon annan hade skrivit samma sak, då hade den personen, det beror väldigt mycket på vem som skriver det, skriver ett inlägg i sociala medier. Har du något spontant att säga om det?
Nej, men låt en sådan plattform byggas upp då. Jag tror starta en, gör en startup. Alltså det där, jag tycker det låter som ett bra, en god idé. Men ser man om den lyfter, det får väl den obönhörliga marknaden avgöra. Men jag tror det ligger i tiden att gå mer på sak och mindre person, och att sälja in en sån social medieplattform hade nog gått ganska bra faktiskt.
Ja, vi kan, det var de 5 minuterna typ. Ja. Säger jag tack så mycket.
Tack själv.
Tackar.
Hänger du där typ på torsdag? Eller?